varmt välkommen till Yogaprenörpodden. Podden för dig som har yoga som affärsidé. Jag heter Angelica Henriksson och vill hjälpa dig jobba hållbart. Fysiskt, mentalt, själsligt och ekonomiskt. Då har det återigen blivit dags att lyssna till en yogaprenörsresa. Och den här gången är det ingen mindre än min goda vän och kollega Josefin Wikström. Josefin är barnyoga.coms andra huvudlärare och ligger bakom materialet till tonårsyoga och certifieringsutbildningen. Hon är också grundare och verkställande direktör för traumaanpassad yoga i Sverige, programansvarig för Prison Yoga Project i Europa och en av medskaparna till kriminalvårdens yoga här i Sverige. Josefin och jag, vi har känt varandra i många, många år. Och hon var faktiskt en av huvudyogalärarna på Studio Karmas yogalärarutbildning som jag arrangerade för ett antal år sedan. Josefins sätt att undervisa, hennes gedigna erfarenhet av yoga och dans och det där underbara skrattet gör att jag redan då visste att jag ville jobba vidare med henne i någon form. Vid den tiden hade jag drivit barnyogaledarutbildningar via barnyoga.com i flera år och hade givetvis fått många förfrågningar om att också börja undervisa i tonårsyoga. Här såg jag då ett ypperligt tillfälle att få jobba tillsammans med Josefin igen. För jag har själv undervisat tonårsyoga under många, många år, men jag har en sån enorm respekt för att jobba med just den målgruppen. Eftersom våra tonåringar har en hjärna i full utveckling och ofta med ett stort hormonpåslag. Och det är så otroligt viktigt att göra rätt när det gäller just tonåringar. Och Josefin, hon har jobbat med tonåringar på många sätt och tillsammans med hennes otroliga kunskaper om hur yoga kan fungera som stöd under just de här lite trassliga tonårsåren så kunde vi tillsammans ta fram ett material som matchade både barnyoga.coms metod och hennes trygga anpassade program för tonåringar. Och vet ni, det där samarbetet, det gick så mycket bättre än vad vi hade kunnat hoppas på. Så det ledde till att vi tog fram ytterligare en utbildning tillsammans, för vi startade utbildningen Certifierad barn- och tonårsyogalärare. Och nu i dagarna då avslutade vi just årets certifieringsutbildning och fick äran att certifiera hela 18 nya barn- och tonårsyogalärare. Och nu är vi taggade till tänderna för att få certifiera ännu fler barn- och tonårsyogalärare. Det blir våren 2022. I dagens avsnitt så kommer Josefin att berätta för oss varför vi som yogalärare kan göra mest skillnad med just barn- och tonårsyoga. Men hon kommer också att ta med oss på sin yogaprenörsresa som tar oss både till Indien, USA, in i fängelser och ända in i det brittiska parlamentet. Häng med nu vet jag! Josefin och varmt välkommen hit.
Hej Angelica, tusen tack för att jag får vara här.
Kan inte du berätta för oss, hur ser ditt liv som yogaprenör ut? Kan du ge oss en liten inblick i hur typ din senaste vecka har sett ut?
Oj, ja, jag kan ju börja med att säga att jag är den ofrivilliga yogaprenören. Nej då, men jag har ett väldigt varierat liv i mitt arbete. Så senaste veckan har jag faktiskt arbetat med att ta fram utbildningsmaterial för brittiska kriminalvården. Så det är jättespännande. Vi håller på tillsammans med Prison Yoga Project som jag är en stor del av att ta fram ett nytt utbildningsmaterial för personalen vid 12 kvinnoanstalter.
Wow!
Ja, så det är jättestort, jättekul projekt. Så det jobbar jag med parallellt tillsammans med då att planera rättspsyk nationella yogautbildning för personal. Där vi också planerar ett forskningsprojekt och vi sätter igång nu med personalutbildning igen i juni. Men har gjort det tidigare 1,5 år tillbaka så vi har snart ett nationellt projekt inom rättspsyk. Där det inte är så många som vet att vi har yogas för människor som mår ganska eller väldigt psykiskt dåligt inom rättspsykiatrin. Och jag har haft ett möte med brittiska hovets gynekolog också. Så att jag har väldigt spretigt schema som stöder våra projekt i Storbritannien. Och jag har planerat den här utbildningen tillsammans med dig för barnyoga.
Så att... ja, alltså, ni förstår varför jag vill göra den här podden, eller hur? Var ska man börja någonstans? Det här Josefin säger är att vi tillsammans ska göra en certifieringsutbildning inom barn- och tonårsyoga den här kommande dagarna. Det har varit helgen när ni lyssnar på det här. Men nu, du måste ju ta det här från början, Josefin. Det finns de som faktiskt inte vet vem du är, vilket är konstigt. För känner ni inte Josefin så är det dags att ta reda på vem hon är nu. Men kan du liksom ta oss med? Vad är det för bakgrund? Var kommer du ifrån? Hur hamnar du in i yogan? Och hur blev du den ofrivilliga yogaprenören?
Oj, oj, oj. Det här blir ju en väldigt lång historia. Jag ska försöka göra den ganska så kort. Idag så... är jag grundare till traumaanpassad yoga i Sverige, som kanske några har hört talas om, men kanske inte alla. Och det är en yogaform som anpassas för personer som har varit utsatta för trauma och som kanske lider av psykisk ohälsa, så en anpassad trygg form som jag lär ut till yogalärare, psykologer och sjukvårdspersonal. Så. Och historien in i det är ju egentligen min egen bakgrund från när jag var tonåring, att jag led av psykisk ohälsa och PTSD själv från övergrepp i min barndom. Och jag hittade yogan i ett tidigt skede i mitt liv, tack och lov, när jag var 18 år. Och kände ju direkt effekterna i mig själv, så i min egen kropp. Och det var ju verkligen drivkraften framåt i mitt arbete. Men jag hamnat faktiskt av en slump. Jag har inte sökt mig till att jobba terapeutiskt med yogan egentligen. Utan det har varit tillfälliga möten längs med min väg. Så jag började redan för när jag var ganska så ung i Indien, att när jag var färdigutbildad yogalärare, att börja jobba med folkgrupper som har varit utsatta för trauma även i Indien. Hamnade in av det av en slump, och sen när jag då flyttade hem till Sverige så har jag alltid känt att yogan har en del och har en jätteviktig funktion i miljöer dit yogan kanske inte når i vanliga fall. Så som anstaltsmiljöer, ungdomspsykiatrin och även nyanlända och sådär. Så att det har varit min specialinriktning. Och, ja.
Alltså det är ju helt fantastiskt. Så. Vi måste backa bandet lite grann. Eller hur? Känner inte ni också det, ni som lyssnar ändå? Alltså, du var i Indien och det var där du gjorde din första yogalärarutbildning.
Ja, jag började yoga när jag var 18 och hamnade i Indien. Och det här var ju nu alltså på tidigt 90-tal. Kom dit med ADHD-symptom, höga ångestnivåer och ja, men allmänt kaotisk sådär. Mitt liv skulle kunna ha tagit en riktning som kanske inte var lika positiv som den riktningen var som jag hittade yogan. Och ja, så jag började yoga där, men jag gjorde min yogalärarutbildning lite senare. Men jag fick faktiskt väldigt mycket praktik från början, så att jag yogade mycket till och från sån första åren när jag kom till Indien. Och återvände till Indien varje år i nästan 26 år.
Mm. Nu sitter du här och säger såna ord som att du hade PTSD och så vidare. Vad visste du då? Vad var det som drog dig till yogan? Hade du de här diagnoserna? Eller
ja, det hade jag ju pågående utan att jag riktigt visste det själv. Jag visste ju att jag mådde dåligt och redan vid tidig ålder. Ja, men kaotisk. Jag skolkade till och från, tog mig samman igen, men hade svårt att sova. Kände mig inte hemma riktigt i olika miljöer, hade det svårt, kände mig lite så här, ja, lite social ångest till och från och så. Och när jag kom till Indien, det var inte, jag sökte inte yogan själv, utan det var faktiskt en äldre indisk man som såg hur pass kaotisk jag var faktiskt. Jag störde honom också, vi var i en restaurang så jag var ganska högljudd, så han bara pekade på mig och bara... You have to do yoga. Så jag tog faktiskt det rådet och åkte till norra Indien och tog min första yogaklass. Och ganska omedelbart efter några yogaklasser så kände jag att okej, det var så här det var. Att känna sig lugn och kunna känna sitt andetag. Ganska skrämmande kan jag få lov att säga, för det var ingenting jag var van med. Mitt liv var ju... mitt normala var väldigt hyperaktiverat. Så att när jag landade i en stillhet i mig själv så... Ett, det kunde kännas som att wow, jag känner mina båda fötter. Men samtidigt, oj, vad är det här nya i mig? Så att det kan vara både positivt och negativt. Så att det är det jag också försöker förmedla idag med mitt arbete. Att vi behöver anpassa yogan lite grann för personer som bär på psykisk ohälsa.
Det låter som att du kommer ihåg ganska så, alltså vad som hände i dig ganska så skarpt. Ja. Det var ganska länge sedan, så att säga. Ja. För att du är ung idag.
Ja, såklart.
Är det någonting som du bär med dig, tror du? Att den känslan sitter i kroppen fortfarande och förmedlar ut den?
Jag tror att det var ett sånt stort ögonblick i mitt liv. För jag kände att det här har faktiskt potentialet att ge mig verktyg genom livet. Inte någon så här halleluja, nu är jag helad eller ingenting sånt överhuvudtaget, utan det gav mig redskap i min vardag faktiskt att kunna hantera mitt liv på ett annat sätt. Och det här påverkade ju såklart också då mina relationer, mitt sätt att kunna hantera min vardag och så vidare. Så jag fick ju, det var så pass stort och det var så pass nytt för mig att jag kommer ihåg det. Att det sitter kvar i själen nästan, om man ska vara lite mer sån. Ja.
Vad häftigt.
Ja.
Men steget därifrån till att faktiskt gå en yogalärarutbildning, såg den resan ut?
För att jag bodde i Bombay i ganska många år. Och där så blev jag ombedd att börja undervisa. Och det var lite så här trial and error. Så att jag hade ju kvinnor framför mig bland annat som hade varit utsatta för väldigt grova övergrepp. Och barn som kommer från barnprostitution och så vidare. Och där märkte jag att vissa övningar fungerade bättre och vissa övningar fungerade inte så bra. Så att jag blev så här, okej, jag behöver verkligen gå en riktig yogalärarutbildning för att lära mig mer hur kan jag förmedla yogan på ett bra sätt. Jag kommer inte ihåg vilket år det var, men jag har ju gått, jag vet inte hur många yogalärarutbildningar jag har gått. Jag har tappat räkningen, men ja.
Vad var din första yogalärarutbildning då?
Det var en hatha yoga lärarutbildning uppe i Rishikesh i Indien, också sent 90-tal, mitten av 90-talet någon gång.
Ja, spännande. Och du blev ju kvar, som du sa, du kom tillbaka fram och tillbaka till Indien många gånger. Du har gjort spännande jobb där tillsammans med barn bland annat. Vill du berätta om några?
Ja, igen av en slump så träffade jag på en kvinna på ett café. Satt och drack en kopp te tillsammans och hon sa, jaha, vad intressant att jobba med både dans och yoga, lite mer terapeutiskt. Ja, sa jag. Så då hade hon ett organisation som arbetar med utsatta barn i ett slumområde utan, i mitten av Bombay kan man säga, lite i utkanten, runt Indiens största soptipp. Och där ville de starta ett rörelsebaserat program som handlar om lite mer dans och yoga kombinerat för att kunna liksom uppmuntra ungdomarna till att börja att använda kroppen. Så då fick jag det uppdraget och utvecklade det tillsammans med indiska dansterapeuter. Och där har jag också jobbat med väldigt traumatiserade barn och ungdomar som kommer då från prostitution.
Du nämner det här med dans. Hade du dansen innan yogan? Hur var vägen där?
Ja, men precis. Så att jag började faktiskt innan jag åkte till Indien med dans. Och kände ju att dansen gav mig, hur kan jag förklara? Dansen var någonting som nästan tog sig utifrån och in. Och yogan var en känsla som kom inifrån och ut. Så att det var liksom som ett socialt sammanhang och samtidigt som ett självförtroende som kom via dansen och rörelsen. Och yogan gav mig någon slags lugn inifrån. Så att, och dansen fanns med innan yogan då. Men väldigt lik känsla fast på de här olika dimensionerna. Liksom.
Ja. Och dansen har ju hängt med dig fortsättningsvis också.
Ja.
Kan vi prata lite mer om sen. Ja, men det är ju ändå ett visst steg, även om det handlar om terapi och trauma och så vidare, till det du gör idag. Hur gick det vidare från Indien? Vad blev nästa steg?
Nästa steg var att jag bestämde mig för att komma hem till Sverige igen. Och här, det var ju liksom lite Sverige, det har jag rymt ifrån ganska många år. Det kändes som att jag tassade lite på tå runt Sverige sådär. Men jag träffade en kille i Indien som var svensk. Flyttade hem hit tillsammans med honom. Och han råkade ju då bo mitt emellan de största anstalterna i Sverige. Hinseberg och Kumla. Och jag hamnade på Hinseberg år 2008.
Inte som intagen.
Inte som intagen. Nej. Det är väldigt tack för att du
förtydliga.
Det är misstaget jag har gjort några gånger. Så, ja, men jag hamnade inne på kåken och det är 2000.
Du hamnade där.
Jag hamnade där för att jag kände igen historien från kvinnliga intagna. just det här med att varit utsatt i sin barndom, var på väg in på lite trassliga vägar så där, men jag hade turen att någonting fångade upp mig. Och de här tjejerna, där har inte alla haft den turen. Varken haft en trygg familj eller ett sammanhang som har lett dem in på lite mer hälsosam riktning. Så jag ringde till Hinseberg och det samtalet just då, så satt de i ett möte och diskuterade att de behövde en danslärare. Så då var det verkligen så okej, men det här kom hit. Och så hamnade jag på Hinseberg från början.
Nu så. Måste vi ju reda lite i det här. Ja. Är det så att jag skulle kunna ringa till Hinseberg och säga hej, jag är yogalärare?
Nej.
Kan du berätta?
Nej, så det här var en unik tid i kriminalvårdens historia. År 2008. Jag hade tur, jag kom in som en av de sista, som man säger, utifrån som jobbar med yoga. Kriminalvården idag har ett fantastiskt program som heter Krimyoga. Som jag då fick den stora turen att vara med att samutveckla tillsammans med Eva Seilitz och andra kollegor. Och Eva Seilitz fick jag kontakt då med via Hinseberg när jag började undervisa yoga där. Så hon tog mig under sina vingar och sen så frågade om vi skulle samarbeta med svenska kriminalvårdens yoga.
Just det, för Eva hade redan börjat utveckla det här.
Eva hade redan börjat, ja precis.
Vad spännande.
Ja, det är jättespännande.
Jobbade du heltid med det här då?
Nej, det gjorde jag inte. Jag hade klasser på utsidan och jag var på Hinseberg regelbundet. Och sen så var jag med då på utbildningsdagar. Så vi utbildade kriminalvårdens personal till att bli yogainspiratörer, kallades det för. Så vi tog fram ett väldigt basic, superenkelt program för just personer som inte har så mycket yogavana. Och det här är ju såklart för att det är ett säkerhetstänk inom kriminalvården. Att vem som helst kan inte komma in. Det tar också mycket personal att bevaka och så vidare. Så det här blev en bra lösning. Och som är ett nationellt projekt idag. Som vi gjorde då världens största randomiserade studie på också. Som sprids över hela världen. Vi hade fantastiska resultat på den här forskningsstudien.
Kan du berätta lite mer vad ni såg?
Det var ju en stor randomiserad studie. Och det innebär att vi hade en kontrollgrupp som hade annan träning på samma tid som yogagruppen hade yoga. Och det vi såg, det var ju att vi såg signifikanta resultat på ångestreducering. De mådde bättre, alltså de mådde bättre både psykiskt och fysiskt, så humöret höjdes och de kände sig mer i kontakt med sina kroppar. Somatiska smärtor reducerades, alltså smärtor i kroppen. Vi såg en känsla av att en tillhörighet eller gemenskap, och det är ju ganska fantastiskt med yoga 90 minuter i veckan i 10 veckor bara, en dag i veckan. Vi såg alltså resultat på symptom som har med att göra med antisocial personlighet, och det är ju stort inom kriminalvården. Och även då forskningsstudien gjorde datoriserade som impulsivitetstest. Och där såg man då att reaktionsförmågan och sitt sätt att hantera impulser förbättrades också. Och det är ju jättestort med tanke på missbruksproblematik. För oftast är ju det grundorsaken till varför man hamnar på anstalt. Mm. Så det är helt fantastiskt.
Ja, men det är ju verkligen helt fantastiskt. Och det här fortsätter ju fortfarande, det är ett projekt som rullar som du säger.
Så nu ligger det inom kriminalvården som organisation. Så jag och Eva har ju, nu är inte vi i den organisationen centralt längre. Men vi jobbar ju med det här i 13 år tillsammans ungefär.
Vilken grej. Och visst finns det något stöd även för de som lämnar anstalten och går vidare ut utanför?
Ja, nu finns det med oss via Yogobi. Fick vi chansen att spela in en gigantisk digital plattform. Med gratiskoder till tidigare intagna. Så har de varit yogat på insidan så finns det tillgängligt via KRIS. Som är då kriminellas revansch i samhället. Så får de en gratiskod så de kan yoga med mig och Eva och James Fox. Som är grundare till Prison Yoga Project i USA. Så att, ja, och tidigare intagna och sådär.
Vilken grej.
Ja, det är ju så häftigt.
Att få ta det vidare. Och då blir det en lite snygg radioövergång där, för du nämner James och
precis.
Som då är något helt annat, fast ändå lite samma sak. Berätta, hur kom du i kontakt med Prison Yoga Project och vad är det för någonting?
Så Prison Yoga Project är världens största internationella organisation som jobbar med att implementera just traumaanpassad yoga. Så in på anstalter internationellt. Och varför vi kallar det för då traumaanpassad eller informerad yoga, det är för att de allra flesta som sitter på anstalt idag kommer från utvecklingstrauma i barndomen och komplexa trauman när man är vuxen också, med mycket utsatta för våld och övergrepp och så vidare. Så vi fick kontakt med James när vi började se resultaten på vår forskningsstudie. Så då tänkte vi att vi måste lite grann uppgradera allt utbildningsmaterial vi har. Världen kommer kolla på vårt projekt, vad ni har gjort, varför fick ni de här resultaten och så vidare. Så att vi sökte upp James i USA på San Quentin-fängelset i USA och bad honom om hjälp. Så han kom över till Sverige och utbildade också kriminalvårdens personal, några av dem. Och jag har gått James utbildningar och vi blev ju jättegoda vänner. Så att idag är vi kollegor i Prison Yoga Project. Han är ansvarig för, om man säger det, internationella eller USAs projekt. Och jag är ansvarig programdirektör för hela Europas program med utbildningar och allt det vi gör här.
Fantastiskt.
Ja.
Det var inte så. Vad lilla Josefin i Indien tänkte.
Det trodde vi inte från början när vi stod och tog våra första andetag i Rishikesh. Nej.
Ja, det är ju helt fantastiskt.
Ja.
Men kan du berätta lite då, man blir ju ändå fundersam när du har varit i kontakt med det brittiska hovets gynekolog och så vidare. Alltså, det du jobbar med idag inom Prison Yoga Project, vad händer där för någon som inte är insatt alls?
Ja, så hela den här resan med själva Prison Yoga Project har ju också gjort att jag har utbildat mig de senaste 6 åren väldigt intensivt i både USA och England och andra länder också, just gällande traumatisk stress, och har lyckats kommit under vingarna av några som är väldigt, väldigt väl erkända inom traumabehandling. Och så jag idag i mitt yrke är ju att ta fram olika program riktade som stöd till annan behandling gällande psykisk ohälsa som är vanlig i anstaltsmiljö. Så att jag jobbar nu över hela världen med det här. Och det är mitt arbete att ta fram manualer, utbildningsmaterial, pedagogik och jobba inom institutioner. Så därför så har jag hamnat då i England, för att brittiska kriminalvården har uppmärksammat Prison Yoga Project och det vi har gjort i Europa generellt. Så nu börjar vi då att utbilda personalen i England. Och varför vi fick med brittiska hovet, så det är en liten twist här. För 3 år sedan så blev jag inbjuden till House of Lords i Storbritannien för att prata om just yogans terapeutiska potential i anstaltsmiljö. Så jag var alltså i brittiska parlamentet och talade i exakt 12 minuter.
Det måste vara en liten brygga här. Hur
hamnar
man där?
Lite. Så via mina kontakter i London, där jag utbildade mig inom just yogaterapi för psykisk ohälsa, så fick vi chansen att göra en presentation i brittiska parlamentet för nya innovativa terapeutiska insatser i olika, ja, brittiska landstinget, inom kriminalvården och andra instanser. Och i och med att jag jobbar för Prison Yoga Project Europa så blev jag inbjuden att få hålla det här 12 minuter långa talet. Och när jag kom till House of Lords, så jag hade ju visst inte hur House of Lords såg ut, om man sett det stora huset nere vid Big Ben. Jag hade noll koll på var jag skulle någonstans, så jag såg typ att det är väl som ett kontorshus i Solna typ. Sen jag kom dit och så tittar upp och Eva Seilitz då, min kära kollega från Sverige, var där och höll mig i handen. Tittar vi på hur fel kan det här gå, det kan liksom inte gå något fel, tänkte jag. För jag har ju med mig min PowerPoint som var min livräddare. För där står ju allt min hjärna behöver komma ihåg. Vad händer före Josefins föredrag? Då dör PowerPoint-apparaten. Och nu kommer vi snart till gynekologen. För att bredvid mig när jag höll föredraget så satt en indisk doktor som sitter i NHS, som är brittiska landstinget. Han lägger en hand på min rygg och så säger han: Josephine, now take a deep breath. I know you can breathe. Så han räddade situationen. Så han fick mig att lugna ner mig. Och efter det så är vi nästan bästa kompisar. Så vi jobbar tillsammans. Och han hjälper våra projekt framåt. Och han är kompis med... han är kompis med brittiska hovets chef, gynekolog. Som är Storbritanniens expert på kvinnors hälsa, kan man säga. Mm. Så han hjälper oss nu att få det här projektet framåt i Storbritannien. Mot alla olika behandlingsenheter och in mot polisen och så vidare. Så han hjälper oss nu för att hålla föredrag och få det här som en riktig evidensbaserad metod. Så kom vi dit.
Det är ju resan. Det är ju helt otroligt.
Ja.
Alltså.
Ja.
Så nu måste vi, med liksom mina yogaprenörsglasögon på, så är det ändå så. Du har en lång gedigen erfarenhet och har ju, jag som känner dig, vetat hur mycket tid och pengar och energi du har lagt på de här enorma utbildningarna som faktiskt inte ens är säkert att man kommer in på. Så att det är liksom, det är ingen liten idé.
Mm.
Men efter att ha gjort allt det här riktigt, riktigt hårda jobbet, så är det mycket nätverkande som det hänger på.
Det är det verkligen och det är mycket nätverkande, men det är också mycket, det jag märker, det är mycket, jag har blivit väldigt hjälpt framåt för att jag verkligen brinner för det jag gör. Det är mitt arbete och det här är lite intressant för att jag har faktiskt gått in i alla jobb och aldrig frågat om min lön.
Mm. Just det.
Vilket jag har ju lärt mig den hårda läxan att det är ju också en svår balansgång att ha. Men jag har känt att det här har varit så viktigt. Att jag valde att bekosta alla de här dyra utbildningarna för att det jag ser framför mig varje vecka inne på anstalten och även inne på rättspsyk, San Quentin, jag är på fängelser i Mexiko, Indien, jag jobbar ju internationellt. Det jag ser det är att potentialet ifrån en regelbunden yoga är så oerhört stort. Och att man kan ha hamnat på en anstalt från början på grund av effekterna från trauma i bakgrunden i barndomen. Så jag kände så här starkt driv att det här bara måste jag få jobba med. Och det drivet tror jag också att många plockar upp. Så att jag har fått en kontakt med andra människor som brinner för det de gör. Och det har varit kul och det har varit fantastiskt alltså också att känna i sig själv att ja men okej, nu gör vi det här jobbet i förorten eller någonstans. Ni har ingen budget, men vi kör ändå. Och i slutändan nu så har det i alla fall balanserat upp sig. Så att idag kan jag ändå leva av, idag får jag äntligen lön. Men det har tagit 13 år att komma dit jag är idag. Men det är väldigt fantastiskt att se att cirkeln börjar sluta så att jag inte behöver stressa med pengar längre. Att nu går institutioner in och de har en budget. Så att nu äntligen kan jag börja slappna av i mitt företagande. Men vägen dit har varit lång. Ja.
Vägen dit har varit lång. Mm. Du har kämpat.
Jag har verkligen kämpat.
Jag har stått bredvid dig i tio år.
Ja.
Jag har kämpat.
Ja, jättekämpat.
Gett mycket avkall på andra saker.
Verkligen.
Det är ju inget som har slutit sig av en slump.
Nej.
Det kan vi inte säga.
Men det är också en bra lärdom tror jag till alla som arbetar med yoga. Att jo, men vi behöver... Det jag lär mig av dig Angelica och det jag lär mig av andra kollegor också som har sagt åt mig alla år. Att du måste också hitta en balans i. Det är jättebra att ha jobb där vi brinner och vi gör. Men vi måste också se till att ta hand om oss själva. För att annars är vi ingen nytta till världen om vi alltid jobbar på minus. Så det är en väldigt viktig balansgång. Så jag uppskattar det du gör och stöttar nya yogalärare framförallt. Nu har jag jobbat jättemånga år. Men se hur lång tid det tog för mig att hitta en balans. Liksom.
Så om ni har en budget och klarar er utan intäkter i 13 år. Och
ja. Ja, precis. Ja, ja.
Så. Ja, nej, men det är ju så imponerande. Och det är därför det är så roligt att ha med dig i podden att du får berätta om det här. För jag tror att många har liksom hört om dig och så. Och det swishar förbi. Och ibland är det lite svårt att förstå allt det stora du gör. För att du är på en sån nivå som man hänger inte riktigt med. Plus att det är en ganska sluten miljö. Om man tänker kriminalvården och så vidare.
Mm.
Nu kan jag tycka att framförallt Prison Yoga Project är väldigt duktiga på att prata om vad de gör. Mm. Så att det är lättare att hänga med också. Men kan inte du, det kom ju ut en bok här för inte för
ja,
det för länge sedan.
Just det.
Kan du berätta lite?
Ja, det är ju jättekul. Så James Fox då, som är grundaren till Prison Yoga Project i USA, och jag har skrivit en bok tillsammans om just yoga som stöd för kvinnor generellt egentligen. Men den har ju riktats mot kvinnor i anstaltsmiljö. Där vi äntligen har fått tagit med liksom psykoedukation om trauma. Hur reagerar din kropp när du har varit utsatt för trauma? Många gånger i din barndom eller komplexa trauma i din uppväxt. Och gett lite förklaringar till. Jo, men det är hormonella rubbningar som kan ske om du konstant har en stressrespons i kroppen. Relationen till barnen, anknytning, hur viktigt det är. För det kan ju också då föra traumat vidare. Lekfulla övningar för barn och vuxna som du bland annat. Barnyoga.com har varit med och hjälpt till med. Men just det här fantastiska att få göra en bok. Och den har vi gjort tillsammans med tjejerna på Hinseberg. Så tjejerna i mina yogagrupper på Hinseberg har målat och illustrerat, skrivit om sina erfarenheter och på så sätt också fått en slags egen kraft i att få bidra till någonting positivt som sprids ut i världen. Så det har ju varit så här fint projekt från första lilla sekund tills nu är den publicerad och den skickas gratis ut till alla kvinnoanstalter i USA och England. Den ligger till grund för utbildningsmaterial för yogalärarutbildningar. Så det är ju jättekul. Ja, men jätteroligt.
Jag kan säga att när man håller i boken så känner man vad som ligger bakom den. Ja. Om det är någon som skulle vilja ta del av den här i Sverige. Den kommer komma på svenska, eller hur?
Den har blivit översatt av en svensk tjej som bara jag översatte. Så tog det bara 1,5 månader så hade vi den översatt. Så att nu ska vi bara hitta något sätt att trycka och få ut den. Liksom.
Så det kommer.
Den kommer, ja.
Vad heter den?
Freedom from the inside, eller frihet från insidan.
Det är ju helt magiskt ändå. Ja, jo, det känns ju otroligt att få vara med och bidra lite grann i något som är så otroligt häftigt.
Ja, det är viktigt. När barnen kommer på besök, jätteviktigt att det blir en trygg och lugn kontakt mellan mamma, pappa och barn.
Det är jättekul att vara med. Och jag tänker att det här blir ganska bra för att du och jag jobbar ju tillsammans med just barn och tonårsyoga. Och om jag får vara lite krass då så här, du jobbar med trauma och du jobbar med intagna och mycket psykisk ohälsa. Det finns absolut en massa problematik bland våra barn och tonåringar, men vi har ju också många med, jag säger så här med citattecken, normal problematik.
Ja.
Vad har du för erfarenheter av barn- och tonårsyoga och vad kan man använda från det här trauma och krimyogan in mot barn och tonåringar?
Ja, men visst. Men jag har ju också jobbat med barn och ungdomar i jättemånga år. Så att jag har ju arbetat inom skapande skola bland annat. Och jag har ju också använt yoga in i skolan tidigare. Haft grupper för barn och ungdomar, även nyanlända barn och ungdomar. Men också sådana så kallade vanliga svenska skolungdomar. Det jag ser, om jag ska bara liksom koppla ihop det till det jag gör inne på anstalterna, det är ju det här otroligt viktiga att fånga upp barn i tid. Tänk om vi kunde fånga upp en 4-5-åring där vi ser redan där är det någon problematik hemma eller kanske mobbad i skolan. Det här med trauma är ju inte det många tror i Sverige. När vi säger trauma så tror man att det är ett barn har varit med om krig, övergrepp eller alla de här klassiska trauma som man tänker när man ser på tv och sådär. Men traumatisk stress kan komma ifrån att man inte blir sedd. Det kan komma från en skilsmässa om barnet inte får stöd nog, beroende på hur barnet är också. Om det är sårbart, kanske en stressfull tid eller mobbad i skolan samtidigt och så vidare. Och hela skoltiden. Vad händer på skoltid som inte vi eller föräldrarna inte vet om? Och det kan skapa en traumatisk respons i ett barn. Men om vi kan implementera i skolan redan eller på dagis att kunskapen till barn att kunna lära sig att hantera stress. Att lära sig att andas, att lära sig att relatera till andra via lek. Så påverkar det också en anknytning som kan bli trygg. För när vi lär ett barn att slappna av så blir att den här kontakten med andra också lättare. Och lättare att få lära sig saker i skolan. Så det blir inte samma utanförskap. Och de jag träffar har ju hamnat i utanförskap. Och historien i 99,99% berättar just historien om från barndomen och framåt. Så att fånga barnen i tid, det känner jag är liksom högsta prioritet. Så därför är jag så tacksam för alla de som går våra certifieringsutbildningar. Som får lära sig mer, inte, det här är ingen traumaanpassad utbildning vi har, det är en annan utbildning. Men just hur kan man vara till stöd för någon som har höga ångestnivåer, som är så vanligt bland barn och ungdomar, depression, vad är det vi ska tänka på där? Trygga metoder så inte går in i och förvärra några symptom. Hur kan vi stödja sömnen? Så att barnen är ju så himla viktiga.
Ja. Ja, det är så fantastiskt. Mm. Och det jag brukar ta till mig, det är när du pratar om impulskontroll också.
Ja, ja men precis.
Att du säger ju att många som sitter som intagna, det är ju, man har förlorat sin impulskontroll.
Ja, ja.
Och en viss tid under tonåren så har man försämrad impulskontroll.
Ja, alltså, uppe på det.
Uppe på
ja, det. Ja, men precis. Ja.
Var då yogan kan gå in och hjälpa till med det. Så det är ju en sån tydlig. Ibland kan det bli roligt i framförallt tonårsyogautbildningen när jag pratar med deltagarna om att det här finns det tecken eller samhörigheter till kriminalvårdens yoga.
Ja, ja, visst.
Tonåringar och
ja, ja.
Jo, det finns väldigt mycket här att hämta. Ja.
Och vi jobbar ju också med ungdomarna inom SIS. Så att det ju speglas ju också i tonårsyogautbildningen. Så materialet där speglas ju lite grann. För att där har vi ju, där har vi ju ungdomar som kommer ifrån trauma. Hur ska vi kunna jobba med impulskontrollen? För hjärnan är ju så himla smart att den bygger ju om sig för överlevnad. Så det är ju inget fel på de här reaktionerna som ungdomarna uppvisar. Det är bara en reaktion på själva inre tillståndet också i biologin. Så det här som är så himla spännande, där kan vi gå in och jobba stöttande. Alltså absolut inte behandlande eller terapeutiskt, utan bara sån, okej, det här kan vi stärka.
Ja,
ja.
Och det som är väldigt, väldigt roligt kring barnyogan är ju att många som går utbildningarna får ju med sig de här verktygen. Även om de vilar ut för barn och tonåringar så får de ju med sig tänket in i även vuxenyoga-sammanhang.
Ja, ja men
visst. Vilket gör att de allra flesta återkopplar till oss och berättar att jag har påverkat mina vuxenyogaklasser nog enormt mycket efter utbildningarna. För att göra dem tryggare, mer anpassade. Som yogalärare känner man sig tryggare och mer medveten om vad gränsen dragningarna går också. Vart går gränsen för vad vi kan hantera och vad vi upptäcker för någonting?
Ja, det är så viktigt. Jag känner ofta det, att det är så viktigt att kunna, hålla det på en verklig nivå. Och grundat och jordnära att okej, det här kan yogan göra, det här kan inte yogan göra. Det här kan en yogalärare göra, det här kan inte en yogalärare göra. För det är ju inte, det är varken helande eller läkande på det sättet. Det kan vara till ett stöd, känner jag. Men om någon bär på grava trauman och kommer från väldigt rasslig bakgrund, så är jag väldigt försiktig med vad man kan utlova. Men att kunna jobba på ett vettigt sätt även med vuxna är ju superviktigt.
Verkligen.
Mm.
Men skulle du kunna ge något exempel, någon liten anekdot kring barnyoga eller tonårsyoga? Har du någon du skulle kunna berätta om? Något sammanhang.
Jag har ju en liten rolig historia från när jag arbetade. Det var faktiskt inte yoga jag arbetade med vid det tillfället. När jag blev avstängd ifrån. Det är kanske inte så roligt egentligen. Jag vet inte.
Historien slutar bra så dra den gärna.
Jag jobbade inom Askersunds kommun med dans faktiskt. Ett dansprojekt där barnen själva hade samlat ihop pengar för att anlita mig. Som deras danslärare under några veckor. Och en dag fick jag ett telefonsamtal från kommunen att du inte är välkommen tillbaka till den här skolan. Vi har stängt av dina lektioner. Och jag fick inget svar på varför. Och då visade det sig att det ryktades att jag hade undervisat yoga. Och jag är ju en yogalärare, men det här var inte mitt uppdrag, så jag hade undervisat dans. Och då visade det sig att det var ett lokalt förbud i Askersunds kommun mot att undervisa yoga och även att måla mandalas och ha mindfulness på schemat.
Det här stod uttryckligen.
Det stod i ett dokument som inte var godkänt egentligen.
Spännande.
Ja, väldigt spännande.
Vi kan klargöra då att Skolinspektionen har ju slagit fast 2012 att yoga får finnas i skolan.
Ja, precis.
Så det här var någonting lokalt.
Ja, och den yoga som jag undervisar, alltså jag har tagit fram yogan för kriminalvården. Det kan inte bli mer anpassat. Det finns inga om, det finns ingenting som skulle kunna knytas till någon slags religion överhuvudtaget. Och nu var det också en danslektion, vilket var ännu mer intressant. Och jag fick inga svar från kommunen, men till slut så visade det sig att hela Askersunds kommun gjorde namninsamlingar för att de ville ha tillbaka mig på schemat. Och det hamnade ju i tidningar och på SVT och hela faderullan. Och då visade det sig att skolchefen var själv pastor i en frikyrka och hade tagit fram förbudet på eget bevåg, inte godkänt av de andra. Så det slutade i alla fall med att efter många om och men och uppringningar med hot faktiskt, så jag var i kontakt med polisen från frikyrkor, att de rev det här förbudet. Skolchefen fick sparken och jag blev välkommen tillbaka till skolan.
Och barnen fick sin dans.
Barnen fick liksom sin dans och vi firade med att göra krigare C, fast vi kallar den för flygplanet. Så.
Men du tar på någonting här i alla fall. Mm. Hur skulle du säga att det ser ut idag i Sverige? Nu jobbar ju du mycket utomlands. Vill du ge någon liten syn? För du har provat det mesta skulle man kunna säga.
Ja, det finns fortfarande motstånd mot yogan i Sverige idag. Bland vissa religiösa kretsar. Jag tror framförallt att det är så mycket okunskap runt yogan. Så jag känner ju att alla vi som arbetar med yoga har ett stort ansvar för vad det är vi säger att vi gör. Vad vi kan göra med yogan. Ursprunget. Och men generellt liksom att hålla det här på en nivå så att det också går hem i Sverige. Jag menar, vi är inte i Indien. Vi har inte vuxit upp i någon slags religion som har haft någon anknytning till någon bön eller någonting. Så jag tror att det är viktigt att hålla det väldigt jordnära, avskalat, men ändå inte ta bort grundbulten i det som också är det vackra och som kan vara andligt i yogan.
Verkligen. Ja. Du och jag har ju haft timslånga samtal kring detta. Mm. Jag har ju, som kanske många andra, haft liksom tveksamheter kring, ska det heta barnyoga eller inte? Mm. Och det vi sysslar med. Så, har absolut landat i att det är barnyoga och tonårsyoga på alla dess sätt och vis. Kanske mycket tack vare dig och kriminalvårdens yoga. Mm. Man ser att det här ger verkligen.
Ja, men verkligen.
Det har en betydelse helt enkelt.
Ja.
Men du nämnde där att inte ha om. Alltså det finns vissa saker man kan liksom tänka på och plocka bort.
Mm.
Och det har ju vi gjort i vår metod av barnyoga.com. Liksom, hur anpassar vi det för alla miljöer?
Ja.
Och sen kan man ju ändå, om man håller barnyoga i en yogastudio och de som kommer dit har valt att gå på yoga, så kan man ju krydda med både det ena och det andra.
Ja.
Som fortfarande hålls inom det vad man kan utlova att det är för någonting. Så det håller jag helt med om.
Och sen också där kulturell anpassning. För jag menar, det är ju inte, vi är inte bara svenskar, tack och lov, som bor i Sverige. Vi har en mångfald. Och för att göra yogan tillgänglig för alla, också beroende på om man kanske kommer från en annan kulturell bakgrund, kanske en annan religion. Så att man kan välkomna in alla. Så att det inte är bara för människor som har mycket pengar som går in i en, kan gå till en yogaklass. Men att det kan sprida sig i skolan. Och där har vi ju, det ska kunna vara tillgängligt då för någon som har kanske en muslimsk bakgrund. Eller är vilken religion som helst ska kunna mötas i det här. Och det var ju det vi tog fram för kriminalvården. Så i våra klasser, där har vi ju alla olika religioner som är med. Såklart. Och det är inget hinder.
Och det här är lite roligt, jag kan berätta det som en anekdot, att när vi träffades, blev introducerade av gemensamma vänner, så var du bland annat lärare på en yogalärarutbildning här på Studio Karma, som jag arrangerade. Det som jag tyckte var så roligt var att vi kommer från helt olika bakgränder. Vi är väldigt olika som personer också. Och vi har helt olika utbildningar. Mm. Och ändå så var det så att den yogan som du undervisar tilltalar den yogan jag har lärt mig och blev förälskad i väldigt, väldigt mycket. Så efter, jag utbildade mig först för amerikanska lärare och sen har jag gått på andra utbildningar. Då hade jag tappat lite. Jag hade lärt mig nytt, inget ont om det. Men när jag träffade dig så kom vi tillbaka. Och därför har jag känt att det har varit så väldigt lätt att ändra min metod eller anpassa min metod efter det du har lärt ut. Det har varit liksom, det har aldrig varit något så här, nej men det där skulle jag vilja hålla i. Utan du har din bakgrund, jag har min bakgrund. Du har utvecklats, jag har utvecklats och ändå har vi mötts i mitten. Så därför har det känts väldigt, väldigt självklart.
Ja.
Jag som instruerar grundutbildningarna i barnyoga.com, jag har liksom inga problem att backa upp det du säger. Och så fort du stöter på någonting så, ja, det har varit så skönt att vi kan komma från olika delar och
få samma syn på det. Det är ju ett väldigt bra tänk ända från grundutbildningen, från barnyogans, din allra första grundutbildning som du erbjuder, som man nu kan göra online, eller hur?
precis.
Ja,
precis.
Ja, men just tänket hur det vävs ihop och för då möjligheten för yogalärare som vill gå vidare och få en riktigt gedigen utbildning och gå vidare mot certifieringen också, att det är så tillåtande, det är så inbjudande och det är verkligen, det tar hänsyn till både problematik som kan dyka upp, så kallad för vardagsstress, men också för personer som kanske inte mår så bra, utan att det är en ännu ytterligare utbildning, men ändå att det är anpassat från första start till att det ger en gedigen plattform liksom. Ja, och det stämmer väldigt bra överens med alla utbildningar som jag har gått också, så det känns jättekul att få vara med liksom i sluttampen mot certifieringen, den delen. Så
ja, men det är underbart. Och, och jag tänker så här, du som är med och läser mycket forskningar och kollar, det kommer ju nytt hela tiden.
Ja, det gör det verkligen.
Är det någonting du skulle vilja dela med dig av som du tycker är liksom högaktuellt?
Det finns ju ganska mycket. Och igen, det är det här som är svårt med forskning på människor. Det är ju att okej, på den här studien, på den här platsen, med de här människorna, så fick vi det här resultatet. Så det är det som är svårt att kalla något för så kallat evidensbaserat inom yogan. Men det kommer ju mer och mer ändå, man kan ändå se vissa gemensamma nämnare. Och en av dem är ju det här med att vi kan jobba med yoga som stressreducering. För de som gillar yoga, ska jag säga. Gillar man inte yoga så kan det bli jättestressande. Och det behöver vara regelbundet för att vi ska få resultat. Men det gjordes ju en studie i höstas som blev publicerad i 2020. Och där hade man gjort en test med yoga 10 minuter om dagen i klassrummet för klass 3-4. Och där såg man ju faktiskt signifikanta resultat på just ångestreducering och stressreducering hos barn. Och även förbättrad uppmärksamhet.
Precis. Ja. Och vad behövs idag?
Ja, men precis. Det. Och bara 10 minuter om
och
dagen.
Och det programmet har vi med i certifieringen.
Det har vi med i certifieringen, ja.
Vilket är jätteroligt att få visa till. Ja, alltså det här är ju en sån resa och det är så mycket vi skulle kunna prata hur länge som helst. Och, men jag skulle vilja gå tillbaka lite till dig till, som yogaprenör. Vi sa det lite skämtsamt här i början av podden, men Josefin är en ofrivillig yogaprenör.
Jag börjar lära mig att jag behöver fakturera och göra schema.
Och planera återhämtning och så vidare.
Ja.
Och du har ju redan berättat vad det är som driver dig. Att du har det här goet och du har ju faktiskt gett avkall på så otroligt mycket andra saker. Du satsat, jag vet inte om helhjärtat räcker, helkroppsligt, helmänsligt.
Dyket rakt i.
Rakt i väggen och kört på det här, helt enkelt. Vad ser du för mål framåt? Vad skulle du som, där du står, vart vill du?
Och det är det här som är så himla spännande just nu. För det håller ju på och händer. Mitt mål och min dröm har ju varit, ända sedan jag satte min fot innanför Hinsebergsanstalten första gången, det är att få det här som ett erkänt program internationellt. Och det är det jag jobbar med nu. Och även att jag får bli hörd i så stora internationella sammanhang. Att jag får chansen att stå och prata för dem det gäller nu. Och det är mitt mål, att få in det här på alla anstalter i hela världen. Och in i skolor. Och så. Men jag har ju valt att satsa på de svåraste. Så hoppet är ju, om vi ser resultaten inom anstaltsmiljöer med så svår problematik. Herregud, dagis i Åkersberga. Kom igen nu, för att kommer ni göra det här några minuter om dagen så kanske vi slipper se de här barnen och ungdomarna. Faktiskt, det är så pass kraftfullt på det sättet att man kan lära sig med känsloreglering, lära sig förbättra sömnen och så vidare. Det är målet.
Det är målet,
ja. Och det är lite på väg ditåt. Det är inget litet mål. Men nu känns det som att från att ha slagit huvudet in i väggen så känns det som att det här faktiskt, den här väggen eller dörren har öppnats. Och vi står på regeringsnivå i många länder och får tala för dem som faktiskt lyssnar nu och som har pengarna.
Vilken utveckling. Vilken otrolig utveckling.
Ja, det är en otrolig utveckling. Ja.
Ja, det är ju liksom, någonstans här vill man ju sluta på topp. Men om vi skulle avrunda det här med att prata, att det är säkert många som lyssnar på den här podden som är dels både imponerade och jätte inspirerad av allting som du berättar om. Om man har ett intresse av det här och man vill jobba förebyggande, man vill göra gott, för det är ju ändå det många gör. Man väljer att bli yogalärare för att man vill göra gott. Uppenbarligen kan vi inte ringa till Hinseberg och få jobb där till exempel, och det kanske inte heller till brittiska hovets gynekologiska sökhus. Kan du komma med några tips på vad kan man göra om man vill jobba åt det här hållet?
Jag tycker börja jobba med barn. För det är ju där det börjar. Mm. Och har man inte det intresset så i alla fall... man kanske utbildar sig mer framför allt. Och det känner jag, det brinner jag ju för, nummer två. Just att det behövs mer utbildning för vanliga yogalärare också. Att lära sig mer om psykisk ohälsa. Om man vill jobba åt det hållet så måste man det. Mm. För att det är så mycket som dyker upp. Och vi måste också lära oss att hantera olika reaktioner som dyker upp. Men annars så tycker jag, gå gedigna utbildningar och söker till skolor. Söker till områden där det finns barn som kanske är utsatta. Det finns ju jättemycket att jobba med. Mm. Och områden där yogan kanske inte når fram. Och där finns det ju idag, man kan söka projektpengar för att sätta igång olika projekt. Och kanske göra som en liten gratis pilotstudie först. Det är så man alltid börjar för att visa en poäng. Och sen ansöka om bidrag för att... Ja, det tycker jag. För det är barnen det börjar.
Det är barnen det börjar med. Ja. Och då har vi ju våra utbildningar såklart. Men du måste ju berätta lite om dina traumautbildningar ändå. Hur funkar det? Vad kan man göra om man vill gå en utbildning för dig?
Ja, tack. Du hjälper mig här. så jag har ju då tagit fram... ett flertal olika nivåer av utbildning när det gäller att kunna veta hur man anpassar för någon som bär på traumatisk stress, som kanske har vuxit upp med traumatisk stress. Så man kan gå en grundutbildning som är på 70 timmar. Och då får man lära sig att undervisa stressreducerande klasser med ett traumaanpassat upplägg. Så man lär sig hur hanterar man starka reaktioner, vad är trauma, ingående traumateori med jätteduktiga psykologer, rörelseterapeuter, så att det är ett helt bra team bakom oss.
Vad har man för förkunskaper för att få kunna?
Då är man yogalärare som man har gått 200 timmar, eller så är man en psykolog eller behandlare som har egen yogaerfarenhet. Så jag vet vad yogan är, jag har känt i min egen kropp, det är kriterierna.
Man söker.
Mm. Och sen när man har gått grundutbildning så kan man gå vidare till steg två. Då lär man sig lite mer om symptom och lära sig hur man kan undervisa en och en. Och sen så kan man bygga det upp till en 300 timmars utbildning. Och då kan man kalla det för traumaanpassad yoga. När man har gått 300 timmar.
Just.
Ja.
Som då totalt blir 500 timmar med en grundutbildning.
Det blir det. Och det behövs. Det behövs. Mm. Och det behövs mer det till egentligen. Mm.
Det är ju helt fantastiskt att det finns.
Ja, och
i dessa tider finns det online-utbildning alternativ.
Ja, man kan delta via Zoom.
Just det. Mm. Jag tar såklart och länkar till utbildningarna här.
Ja, vad du är snäll.
Och jag kan varmt rekommendera att ni följer Josefin på Instagram bland annat. För att hänga med på allt det här spännande. Jag råkar nämligen veta att hon sitter på typ 10 andra roliga projekt. Men vi tar inte upp dem här i podden. Vi får träffas igen. Hur hittar man dig på Instagram? Vad heter du där?
Josefin Wikström.
Ja,
med O. Wikström Josefin är till och med. Tack.
Så vänd på dem, Wikström.
Ja, Wikström Josefin. Ja. Eller traumaanpassad yoga finns också.
Traumaanpassad yoga finns också. Jag länkar i beskrivningen.
Tack.
Jag är så otroligt tacksam att du har velat vara med här i podden.
Tack för att jag fick vara med.
För att jag får jobba med dig.
Och jag är tacksam för att jag får lära mig att bli en yogaprenör.
Ja, vad det är. Ja. En alldeles egen kurs.
Ja, den blir den svåraste du någonsin har gjort.
Jag tror på detta. Hörrni, jag tackar så hemskt mycket för idag. Jag hoppas att du har fått inspiration och lärt dig en massa nytt. Tveka inte för att ta kontakt om du har några frågor eller funderingar. Och annars så säger jag bara tack för nu.
Tusen tack.